Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good
hallå,
old
hallå,
hockey
game. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Vår stjärna på plats i Örby utanför Stockholm.
Stämmer.
Och jag, Per Bjurman, på Manhattan i New York, där det nu har blivit januari, så det stänker om det. Det är svinkallt. Just idag har vi väldigt vackert väder. Det är absolut molnfritt, gnistrande solsken, men så förbannade kallt.
Ja, jag läste här om dagen i bloggen att du till och med fick ta på dig Sportbladet mössan. Alltså, det är inte ofta du måste dra fram den. Nej, har Kung Bore verkligen klivit in i leken?
Jag har ju tappat bort, det är väldigt lätt att tappa bort mössor tycker jag. De bara försvinner. Jag hade en väldigt bra. Ja. Men så tappar bort den och nu går jag med. Ja, jag älskar ju Sportbladet, men den passar inte riktigt i New York med Sportbladet-logga och rosa svart randig.
Är det kanske inte en ny trendsetter där? Jag vet, det blir jättemoden nu. Men
har du en sån mössa?
Nej, jag har nog faktiskt inte det. Den enda Sportbladet-attiral jag har, det är ju en t-shirt.
Ja.
Den ligger långt ner i garderoben tyvärr.
I skafferiet?
Skafferiet eller vad säger jag. Nej, där har jag inte. Där har jag mest brunsocker och fullkornspasta.
Ja, och lite honung.
Lite honung faktiskt som börjar kladda igen där, så jag måste nog köpa en ny. Ja, men nej, i garderoben ligger den. Men det är möjligen lite dammig nästan.
Ja, det har ju överhuvudtaget varit väldigt rörigt väder här i Nordamerika senaste veckan med multipla stormar, och det har ju faktiskt hållit på och ställt till det i NHL också, som vi ju ska prata om i detta 447 avsnitt. Ja. Det är ju lag som har liksom fått kämpa för att ta sig till ställen som Buffalo och Detroit och Chicago.
Ja, Buffalo verkar ju varit helt igensnöat där, med tanke på att NFL-matchen höll på att ställa sig in och fansen fick skotta läktarna och grejer.
Ja. Ja, precis. Ja, det var helt otroliga bilder därifrån. Men så är det ju. De ligger där de ligger och de får denna lake-effekt. Inte alls lika dåligt på andra sidan sjön, det Toronto. Där var det ingenting. Men det liksom ligger på vindarna åt det hållet och så kommer snö i sidled in över Buffalo.
Ja, det är konstigt. Som du säger, fågelvägen är inte långt emellan.
Nej.
Ja.
Men det har klarat sig ändå. På något vis, och vi har spelat massa hockey och det ska vi prata om nu. Jag vill bara nämna, jag var ju på, igår kväll var det sista matchen på Garden på ett bra tag, för nu åker Rangers på lång borta turné i väst, Kalifornien-trippen.
Just det, klassiker.
Men då den här sista matchen mot Seattle, då träffade jag Sam Hallam och Stefan Klockare, för det är Tre Kronor-ledningen.
Just det har jag ju läst på Sportbladet. Ja.
De har varit ute en vecka på den här och lyckats kryssa runt bland de här stormarna och missa dem, men sett då 16 matcher. Och det jag tyckte var spännande är inte att de bara tittar inför VM då, eventuella förstärkningar, utan att redan så har de World Cup i bakhuvudet.
Ja.
Och så Hallam sa ju det, att han får gåshud när han tänker på det.
Ja, det är ju skönt att höra, för det får en annan också, med tanke på att det faktiskt nästa år, ja, det är ju bara ett drygt år kvar tills vi med all sannolikhet ska få se bäst om bäst hockey för första gången sedan 2016.
Ja, den här tiden har vi ju en trupp liksom, om ett år.
Ja, just det. Oj, oj, oj. Vi har spenderat så många poddar åt att ja. Liksom, hitta på svenska trupper. Men vid den här tiden nästa år, då har vi en handfast halamtrupp med liksom, Erik Karlsson och Elias Pettersson och William Nylander och Rasmus Dahlin och allt vad det är.
Ja, det har vi. Det kommer att vara, det kommer liksom att vara väldigt pirrigt liksom. Man kommer att vara euforisk.
Alla superstjärnor som Kanada har petat och så vidare.
Ja.
Ja. Ja, det blir... ja, jag får gå så nu kände jag också. Oj, oj.
Jag får åka med dem hem. Jag ska tjata in mig på charten med ja. Sverige och Finland.
Ja, just det. Så att du får följa med till finalen. Ja, du tänker så. Du ska hem till Sverige först. Men sen ska du följa med dem tillbaka till New York eller vart det nu blir, Vegas eller Toronto eller vad du pratar om. när Sverige har slagit Finland, vet du, och ska spela final mot Kanada eller USA. Mm.
Ja, ja, det är ju det också. Det blir ju så. Det blir två matcher. Det blir inte bästa tre, utan det blir två matcher som jag förstår. Och målskillnad om det behövs.
Just det. Mm. Lite sådär VM-finalstuk på 90-talet. Då var det väl?
Ja, ja. Ja. Ja, jag vet inte riktigt varför jag börjar med det, men det är för att det är så exalterande tanken liksom.
Ja, men jag köper det, och när du har fått stötta på dem där på pressläktaren, det är inte varje dag du har halam intill det där.
Nej, tänk dig när du och Jarkko sitter där hemma och Sebastian Aho, Mikko Rantanen och vem mer är i första kedjan där?
Ja, vem kan det vara? Inte Laine kanske, men ja, Barkov.
Jo, Laine ska med.
Laine, klart Laine kommer göra 10 mål på 2 matcher. Jag som sa det först. Så är det bara.
När han spelar landslaget, då blir det annat.
Ja, det är för sig sant.
Ja, ja, härligt. Men du, vad ska vi börja annars i för ända då? Vi har en del nyheter.
Ja, precis. Vi kan annars bara först konstatera att det här blir lite trade-fokus i det här avsnittet. Vi kanske kommer in på det lite titt som tätt, men i slutet har vi tänkt köra ett rejält grepp liksom inför det. Det är 8 mars vi har trade deadline i NHL, men vi har inte riktigt nämnt vilka som eventuellt kan vara på marknaden så här under säsongens gång. Men i det här avsnittet tänkte vi ta ett första liksom, större grepp kring årets trade-marknad.
Ja, det ska vi. Men vi kan börja med en som faktiskt det hör till det, så knyter vi ihop det sen. Men en nyhet är faktiskt att Elvis has left the building snart i Columbus, som det verkar.
Ja.
Han har ju begärt trade. För att han inte är uttalad första målis längre, och det tycker han är fel. Han säger att jag älskar Columbus, jag älskar grabbarna, men jag är ingen backup goalie.
Nej, precis. Nej, han är storspelare här mot Vancouver här om sistens då, och han uttalar sig uppseendeväckande där efter att faktiskt, det var väl hans typ första match i år liksom.
Ja.
Han har ju varit petad här sen mellandagarna, och då var Columbus upprörda på honom för att han hade bytt ut sig själv, inte första gången liksom. Och att de tycker att han har varit väldigt ojämn och inte levt upp till det stora kontraktet som Jarmo Kekäläinen skrev med honom här om året. 5-årskontrakt på över 5 miljoner dollar per säsong. Anmärkningsvärt att han har ett så stort kontrakt, ett av de bästa målvaktskontrakten i ligan. I alla fall runt topp 10 liksom, för en målvakt som kanske inte har bevisat så mycket tidigare i NHL-karriären.
Nej, men det är ju brist på målvakter där ute. Många lag som är ute efter att uppgradera inför andra halvan av serien här.
Mm.
Så om Blue Jackets går med på att trade honom, då finns det suitors, som det heter.
Ja, så är det såklart, och det har väl kommit fram att det är liksom mutual det här, att även Columbus tycker att det är dags för Elvis att hitta något nytt. Men ja, frågan är hur lätt det är att trade det där kontraktet med tanke på att det gäller till 2027, och han tjänar som sagt över 5 miljoner dollar per säsong. Vilket lag vågar göra den chansningen om han ska hålla samma nivå i det nya laget som han gjort i Columbus sen han skrev det där kontraktet? För det har varit svajigt, och det finns en anledning till att Columbus inte har startat honom förrän nu mot Vancouver. Det är han visserligen storspelar, han har ju den nivån i sig, men han har också en lägsta nivå som inte alls motsvarar 5 miljoner dollar per säsong.
Ja, ja, förlåt, jag, det kom ett mejl från NHL här, apropå just det vi pratade om.
Så alltså?
Kvällens match mellan Buffalo och Chicago framskjuten till imorgon. Due to travel restriction in Buffalo.
Jaha, ja. Där ser man.
Ja, ja.
Som ett fel på
är det bara två matcher ikväll, och TNT får istället fokusera på Detroit, Florida.
Oj då. Ja. Får ställa om helt. Ja.
Ja, så kan det gå. Ja. Men det är ju Columbus överhuvudtaget är ju ett sorgebarn i år. Det går inget bra alls där.
Nej, det har du rätt i. Det har vi inte pratat så mycket om under säsongen med tanke på att vi pratade om dem en hel del inför säsongen. Var ju aktiva i somras, Jarmo Kekiläinen, på free agent-marknaden och trade-marknaden och var tidigt ute med Provorov trade och Severson trade och sådär och Mike Babcock anställning inte minst.
Ja.
Och han hann ju inte ens coacha laget innan han fick sparken och den här satsningen med rutinerade spelare som anslutit har inte gett effekt alls utan de är ju fortsatt ett lag för bottenträsket.
Ja, man kan ju dra det ända till förra sommaren när de då drog sin jackpot tyckte man med Johnny Gaudreau. Nu börjar en ny tid i Columbus men de har ju fastnat i startblocken även sett till det.
Ja, exakt. Och så nämnde vi inte en jätteboost i form av att få Adam Fantilli i draftlotteriet.
Ja, just det. Nej, jag tror ju att det här med Babcock-historien, den sabbar ju. Alltså, han fick ju nästan ingen tid på sig alls att förbereda en hel säsong. Pascal Vincent.
Nej.
Men han ger inget särskilt förtroendegivande intryck heller, tycker jag. Det är bråk med spelare. Liksom. Han bänkar folk hela tiden.
Ja, det verkar disharmoniskt.
Ja, verkligen. Och de har ju en väldigt... Ja, du vet, du har ju varit med dit en gång. De har ju väldigt trogen fanbase och sådär. Och det måste vara jävligt trist att det blir aldrig någonting där.
Nej, och jag tycker faktiskt att det är dags att klippa banden. Tyvärr, Jarkko och Finland och så här med Jarmo Kekiläinen alltså. Jag tycker han har förbrukat sitt förtroende, inte minst med hela det här Mike Babcock-fiaskot. Men med tanke på
han är vart... Jonte, det här kan bli rubriker vi har satt.
Ja, men då...
vad heter det? Sanomat.
Jag gillar Sanomat, ja, just det. De kanske...
Ekeliv i Sverige.
Ja, just det. Rasar.
Kekiläinen har gjort sitt.
Ja, men han har ju varit där i över 10 år nu. Det var 2013 eller sånt där han kom.
Ja, han är en av dem som har varit längst nu i sin...
Precis, en framgångsrik period han haft i Columbus under den tiden, det var ju med John Tortorella. Men jag tycker det framstår nu med tanke på vad Tortorella gör i Philadelphia som att det snarare var Torts som vände upp och ner på organisationen och fick ordning på saker. Liksom. Ja. Och visst, det var några bra trader. Han fick in Artemi Panarin där till exempel och Sergej Bobrovsky var väl Kekiläinen också en gång i tiden. Så här. Men han har gjort mycket dåligt. Babcock är väl kronjuvelen av dåligheter om man kan säga så.
Ja, det där tror jag ägarna liksom är snudd på redo att gå in och säga nu får det vara nog på dumheter.
Ja, faktiskt. Men så här, vi kan börja redan ett av hans första kontrakt. Nathan Horton som han spelade 36 matcher innan axeln var helt söndertrasad. Det kontraktet var oförsäkrat. Kostade Columbus otroligt mycket pengar för en spelare som inte kunde lira. Alltså nu backar jag långt bak i tiden, men hur man skänkte bort William Karlsson i expansionsdraften för att behålla Jack Johnson till exempel.
Ja, eller, ingen vilare, hör du.
Nej,
succé.
Nej, precis. Det Elvis Merzlikens kontraktet var märkligt tycker jag. Eric Goodbranson som har studsat runt i 6 klubbar på 5 år och sen får ett nästan monsterkontrakt skulle jag vilja påstå i Columbus och offrade Oliver Bjorkstrand leftvindligt förra året. Jag tycker att han har gjort mer dåligt än bra Jarmo Kekiläinen totalt sett under sin period i Columbus och de står fortfarande och stampar och kommer ingenstans trots att Jarmo Kekiläinen spenderar till lönetaket. Och så att, nej, det är dags för ett regimskifte i Ohio.
Så, känd svensk journalist till brutal attack mot finländsk ikon. Jag ser den imorgon.
Ja, det ser du. Det hade jag inte räknat med när vi satt och spelade in det här och började prata om skafferi och så grejer. Så sen skulle det bli tidningsrubriker eventuellt. Ja, förlåt mig i så fall.
Förlåt Finland. Jag sa ingenting.
Ja. Ja, men jag står i alla fall för att jag tycker att det är dags för något.
Nej, jag tycker det är tråkigt att de har verkligen fastnat i limbo. Liksom. Ja. Inte för att vi hade dem väl inte precis som något slutbeslag, någon av oss, men att de skulle liksom, det känns ju som de är borta redan.
Exakt, ambitionsnivån var verkligen inför säsongen att gå till slutspel, att studsa tillbaka nu. Så att det här är ju inte godkänt på något sätt. Och jag tycker också att lite den här Babcock-anställningen av Kekiläinen är lite så här panikdrag också, att det funkar så bra med Tortorella, någon som verkligen tar i med hårdhandskarna och liksom så här, och det kändes som att Babcock skulle komma in och rädda någon som verkligen liksom omdömeslöst tyckte jag liksom, på många sätt såklart, men också att Jarmo Kekiläinen tror att det behövs den typen av ledarskap för att det ska gå och vända på skutan i Columbus. Att det tycker jag dåliga signaler på flera sätt än det mest uppenbara att Babcock är överhuvudtaget liksom. Ja, du förstår. Nu ska jag släppa det.
Jag förstår helt och hållet, Jonathan. Jag vet inte. Det är något med Columbus som gör dem till ett liksom... På riktigt är de ju. Men de känns lite och styrmoderligt behandlade av ligan också. Alltså de är till exempel det enda lag som inte har spelat utomhusen någonstans.
Ja, just det.
Mm. Vare sig någon Stadium Series eller Winter Classic. Alltså de tillhör inte the marquee organizations direkt.
Nej, det är ett lag som får vara med på nåder. Ja, lite, liksom.
Ja. Nu sägs det då att de kanske får nästa års Winter Classic. Det tittas på jättelika Ohio Stadium, tror jag. Men synd, för samtidigt som sagt så har de ju väldigt trogen och hängiven fan. Alltså, mycket fans.
Ja, när de väl varit i slutspel har det varit ruskigt drag i den arenan. Och det är många motståndarspelare som har lyft fram det också. Att det har varit nästan lite skräckinjagande att komma till Nationwide.
Du vet ju ditt tempo.
Ja, till exempel.
Mm. Apropå Tampa, vad är det? Blev det rubriker om det också, att GM Brisbois häromdagen gick ut och slog fast, förnekade då rykten om att Steven Stamkos skulle kunna vara på väg någonstans. Han sa rakt ut att Steven Stamkos kommer inte att bli trailad. Ni kan sluta prata om det. Jag replikerade i podden, eller i bloggen, right. Tills han begär för mycket pengar, då blir han trailad i alla fall. Men det kanske inte de gör i år då, men det är inte 100 att han blir kvar till nästa år, eller hur?
Nej, han har ju utgående kontrakt, så att det är ju därför det ryktas om. Om det skulle vara så att Tampa, de här 2 månader som återstår fram till trade deadline, går åt fel håll. Jag menar, de ligger inte på slutspelsplats just nu när vi spelar in där, även om det pendlar från dag till dag. Så, jag menar, då kanske de ska kickstarta en liten retool åtminstone med att trada kaptenen.
De ligger visst på slutspel, de ligger på andra varvplatser.
Ja, då har vi, just det, då har vi faktiskt, du ser det, till och med jag som Tampa-supporter hänger inte med i matchen vilken dag de ligger på slutspel och inte. För det är väldigt jämnt där kring wildcard-platserna i öst.
Ja, det är det verkligen. Men de har ju faktiskt vunnit 3 raka nu och sett rätt så bra ut.
Ja.
Jag pratade med Victor efter senaste matchen de slog Anaheim då. Han påpekade att han tyckte att det allmänt hade sett bättre ut för laget på slutet lite, men han sa också att de var ganska slitna, de har spelat mer matcher än någon annan nästan hade då. De var uppe i 44 matcher redan i helgen.
Precis.
Han för övrigt, Victor, dammade in sitt 150:e mål den matchen.
Ja.
Och det nu är han bara, och då står han på samma, Börje Salming gjorde 150 exakt i sin karriär, så nästa mål då går han om Börje Salming i alla tiders svenska skytteliga för backar och har bara 2 andra som har gjort det, och det vet du att då är det Niklas Lidström och Erik Karlsson, hans kompis. Och vi pratade om att han har en mycket bättre säsong nu än vad förra, han var mycket mer nöjd med den här. Han tycker det känns bra igen.
Jo, men, och just det, att det känns bättre, det kan jag ju förstå med tanke på att det sas att han var ju borta lite grann förra året också, alltså att han drogs med skadeproblem då. Och det syntes ju på isen att han inte var sig själv och fick inte ratta första powerplay längre, och radikal skillnad i poängproduktion till exempel i fjol. Men nu är han ju uppe på en poäng per match igen i princip, och med toppen av backarnas poängliga liksom sådär. Så att, nej, ja, absolut, han är ju toppklass på han.
Ja. Ja, du ska han konstaterar att de har mycket backskador nu, så han får dra ett extra tungt lass nu och leda de unga killarna där, som han dock tycker har gjort det bra, inklusive norrmannen, vad heter han?
Ja, det pratar vi om här i mitt hushåll, vet du.
Det förstår jag.
Och den där tacklingen som Lilleberg hade här, var det mot Anaheim då, det blev ju viralt även i Nordamerika liksom.
Lilleberg,
va? Ja, det är endast den 9:e norska NHL-spelaren någonsin.
Ja,
men det säger lite grann om, jag menar, de har ju kallat upp och ner en mängd AHL-backar senaste tiden, och många som fått göra rookie laps sina första NHL-matcher liksom, för att det varit som krisen. Sån som Sergachev till exempel, som tog Hedmans PP-plats i fjol men var det klart sämre i år. Han är ju skadad och varit borta ett tag, och det är ju tungt avbräck såklart.
Ja. Ja, jag tror ju bara de tar sig till slutspel så blir det farligt med Tampa. Det är vad jag tror.
Ja, och jag är oerhört spänd överhuvudtaget på hur de ska agera runt deadline. Vi ska komma in som sagt på trader och vilka lag och vilka spelare inte minst som kan vara aktuella för trader här. Men många av de där lagen runt wildcard-positionerna nu, ska de vara sellers eller ska de vara buyers i deadline? Eller ska de inte göra någonting?
Det är ju båda konferenserna är ju väldigt tajt där kring wildcard-strecken, och det kan ju bli liksom tråkigt rent trademässigt att det är ingen som vågar liksom,
nej.
För gör så stora förändringar.
Nej, precis. Det är risk att nu ska vi inte snacka ner det här snacket på förhand som vi ska komma in på, så det låter helt ointressant. Men det har en poäng i att det kan påverka, och sen också det faktum att det är först nästa år ju, jag menar, de höjer inte lönetaket mitt under säsongen ju, utan det är först i sommar det höjs. Så att det är inte mycket dollares att röra sig med här heller för många lag.
Ja, jag kommer tillbaka till det med Hallam, mötet med Hallam igår då. När de åker på de här scoutingresorna till Kronoledningen, så är det i första hand för att liksom vårda relationer och stå i bra kontakt med killarna. Men jag sa det, ni frågar väl inte konkret om VM än? Så i vissa fall. När det gäller lag som har 3% chans att nå slutspel, så kan man ju fråga. Liksom. Ja. Det betyder att han har alltså frågat spelarna i San Jose och Anaheim, kan man utgå från.
Ja, just det.
Ottawa kanske. Men i övrigt så går det ju då inte att ställa det, eftersom det är så många som är indragna. Liksom.
Ja, det är faktiskt väldigt många som fortfarande har högst möjlig chans att gå till slutspel. Om de går på en liten streak här.
Ja, det är halva säsongen kvar. Och det är ju liksom, det är nu det avgörs i den här brutala januari-mörkret. Liksom.
Ja, precis. Det är nu agnarna skiljs från vetet för att köra en riktig klyscha. Men det är ju verkligen i det här läget då. När man är
männen långt från pojkarna brukar jag säga.
Ja, det brukar du skriva i bloggen. Ja.
Jaha.
Jo, men det är verkligen det läget av säsongen.
Ja, ja, det är det. Men ja, vad pratar vi om nu?
Vi pratar om Hedmans 150 mål och Tampa och lite allt möjligt. Eller vad vi pratar om innan dess vet jag inte. Vi kanske får fånga upp någon annan tråd här. Ska vi prata apropå... ja, nu var jag oschysst mot Hedman.
Nu har det rörigt.
Ja, men jag höll på att göra en övergång från Victor Hedman till Marc-André Fleury för att det är liksom veteraner. Men det var ju taskigt mot Hedman, för så gammal är han inte.
Han är inte 39.
Nej, precis. Han är ju 90, precis som en annan som sitter här och poddar. Va? Det är ju rena ungdomen.
Ja. Ja, ja. Marc-André Fleury passerade en fantastisk milstolpe häromdagen. Han tog sin, vad var det, 552 seger.
Just det, precis. Passerade Patrick Roy, sin barndomsidol.
Ja, därmed gick han om ikonen Roy på listan över, alltså då alla tiders listan över antal segrar för målvakter. Mm. Där ju då Martin Brodeur är evig etta förmodligen med sina 600, vad det nu är.
691, så Marc-André Fleury måste ju fortsätta tills han är 45 om han ska, och fortsätta vara väldigt habil om han ska kunna slå Brodeur.
Ja, det går inte, men det är väldigt stort bara att passera Patrick Roy. För att, ja, som Joel Eriksson när jag pratade med honom efter den där då, det var ett enormt firande i Minnesota.
Han höll nollan i den matchen också.
Ja, Flower Power var det i... Fan, vad seg jag är i huvudet nu då? Varför?
det är
januari, det är vinter.
Ja,
det är,
ja,
jag blir förstörd. Jo, men att han, det är ju omöjligt att se att någon ska komma kapp honom ens. Liksom. För att de närmaste på den här listan är Quick och Bobrovsky. De ligger långt efter och de är också gamla. Ja. Och sen har man känslan av att målvakter får inte lika långa karriärer som han och Brodeur hade.
Nej, precis.
Så att inom överskådlig framtid är det ingen som kommer att bärga några 552 segrar.
Nej, precis. Och då måste man stå väldigt många matcher, inte bara totalt sett över karriären utan per säsong också. För vi kommer ihåg liksom början av 2000-talet, då kunde ju första Kipras stå 75 matcher per säsong. Ja. Alltså Mika Kiprusoff gjorde det, kommer jag ihåg. Spelade nästan alla 82 matcher.
Ja, helt otroligt.
Så funkar det inte längre, och då är det svårt att komma upp i den kvantiteten av segrar.
Exakt, det är, man siktar väl på liksom någonstans kring 60 matcher för första målisen.
Ja, precis.
Och dessutom har det blivit vanligare med att man alternerar, liksom, att man har två, som Boston till exempel.
Ja, och vi såg i slutspelet att det var en trend att de målakter som stått väldigt mycket i grundserien inte orkade med att hålla uppe nivån i slutspelet.
Nej, just det.
Att det var liksom... Ja, men Aiden Hill och Bobrovsky och sådana målakter. Bobrovsky stod faktiskt inte så mycket under grundserien i fjol som var som bäst när det väl gällde på slutet.
Mm. Ja, ja, i övrigt har det varit väldigt rörigt för Minnesota på slutet. Nu som sagt då vann de den här matchen med 6-0 mot Islanders, men dessförinnan så har de skador de har gjort enorm negativ verkan på laget. De fick ju strax innan, nej 5-0 vann de med mot Islanders.
Ja.
Strax innan fick de ju stryk med 6-0 av Arizona hemma.
på hemmaplan mot Arizona. Det är inte populärt.
Nej, de sa att de var liksom embarrassed över det resultatet. Och det ska man ju vara liksom, på hemmaplan.
Ja. Men det är som du säger, det är ju, nu har de fått tillbaks Brodin efter lång frånvaro och även Caprice som inte minns där på slutet, men ja, den här liksom John Hines-effekten som gav sån fin segersvit i början, den har ju helt kommit av sig och nu har de ju varit ett av ligans sämsta lag igen i 3-4 veckor.
Jag var förvånad över att inte Hines är långsiktig succé.
Nej, det har du varit tydlig med att det inte är någon coach för din smak.
Nej.
Nej, Minnesota, jag läste en intervju nyligen med Bill Guerin där han säger att han har minsann inte gett upp och det är liksom halva säsong i princip fortfarande kvar, så att det går att lösa det här och kolla på St. Louis 2019 till exempel. Det här, vi har inte gett upp. Men,
de är 8 poäng från wildcard nu, det är väldigt mycket det.
Nej, det är inte mycket som talar för Minnesota, det håller med om. Men apropå Bill Guerin och Fleury så vill jag återkomma lite till Fleury där bara så länge han har varit med. Alltså, för han debuterade i säsongen 2003-2004, det är ju exakt 20 år sedan.
Oh.
Och det blir lite svindlande liksom när man tänker att men då var ju fortfarande Mario Lemieux aktiv.
Oh.
Som är 58 bast idag, han har Fleury spelat med. Och anledningen till att han kom till Minnesota det är för att han är så bra polare med Bill Guerin sen de var spelare ihop. Bill Guerin är också över 50 idag och Jerry Mercer för Minnesota, men det är tack vare sin spelarkarriär som han kunde locka dit Fleury liksom. Så att, det är lite speciellt att tänka på när en sån som Jesper Wallstedt eller Filip Gustafsson är hans målvaktspartner nu som var liksom 5-6 år när Wallstedt var ju 1 år när Fleury debuterade i NHL.
Ja, han är den enda som har varit med hela min tid här.
Just det.
Faktiskt. Ja, min första säsong var ju då 05-06.
Ja.
Och så vitt jag vet så är han den enda som fortfarande spelar som var med den säsongen.
Ja. Ja,
det är mindblowing för mig.
Ja, det förstår jag. Och just det, den som debuterade i NHL samtidigt då, det var Henke Lundqvist som är 6:a på listan över flest vinster i hela NHL-historien bland målvakter. 459 tror jag han ligger på. Och var ju känd för att, liksom, att han höll en så enormt hög nivå under så lång tid. Men det är ändå 100 segrar upp till Fleury.
Ja.
Och det här tycker jag också är anmärkningsvärt. Alltså om man då summerar, liksom delar på 20 de här 552 segrarna som Fleury har. Då snittar han alltså under sina 20 säsonger över 27 segrar per säsong. 27 segrar, det är väldigt mycket att snitta det. Förra säsongen till exempel så var det bara 10 målvakter av 107 i ligan som kom upp i minst 27 segrar. Och att göra det 20 säsonger följd i snitt.
Ja, jag vet att Henrik Lundqvist, tror jag, det han är mest stolt över brukar han säga, att han är den enda som sina första 10 säsonger hade över 30 segrar. Alla år.
Ja, det säger en hel del. Det säger det om Henke och det säger väldigt mycket om Marc-André Fleury nu. Vilken nivå han har hållit. Att han alltså, liksom, som 37-åring 2021 vinner Vezina Trophy. Fortfarande liksom håller den nivån. Och vi trodde kanske att han var slut när han blev utkonkurrerad. Eller slut inom citationstecken när han blev utkonkurrerad av Matt Murray i Pittsburgh där i Stanley Cup-finalerna. Och skickades till Vegas i expansionsdraften. Eller i alla fall inte skyddades då. Men tog dem direkt i final. Och blev liksom franchise-ikon i Vegas inledningsvis.
Ja.
Så att han har verkligen hållit liv i karriären ända upp till han är snart 40. Imponerande.
Apropå såna där siffror så såg jag av en händelse att både Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs den här säsongen alldeles snart faktiskt, och först Montreal, kommer att spela sin 7000:e grundseriematch.
Oj då.
Först så tänker man, det låter inte så jättemycket ändå liksom. De har funnits i 100 år.
Kanske skulle jag gissat ännu mer. Ja.
Men det är ju så att de första nästan hälften, då var det inga 80 matcher per säsong precis.
Nej, precis. Bara, när det var 6 lag i ligan.
Ja, så det var ju mycket färre matcher. Men det ger ju också perspektiv. Och Detroit kan inte vara så långt efter på den här listan till exempel. Det, för de har ju också funnits så här länge. Och att då en sån som Lida som spelar, vad han spelar, 1300 matcher och sånt.
Ja, det är ju, ännu mer. 15?
Ja, det kanske
är. Över 1500 tror jag.
Ja, vänta, ska vi se. Det är sammanlagt 1564 matcher. Ja. Jag menar, det är ju mer än en sjundedel av alla matcher man spelar.
Ja, just det. Ja,
det är ju fantastiskt liksom.
Ja, det var också svindlande måste jag säga.
Ja, otroligt. Ja, det var en parentes. Det Apropå målvakter också då, så en som är betydligt yngre och bara precis har startat sin karriär men också har varit ett stort utropstecken den här vintern, framförallt på slutet, är ju då unge Samuel Ersson i Philadelphia.
Ja.
Han höll återigen nollan här om sista. Jag tror att det var hans tredje den här säsongen, eller andra. Tredje sammanlagt kan det vara.
Ja, och det måste ju nämnas mot vilket lag det var också. Han klippte ju Winnipeg Jets 8 matcher långa segersvit. NHLs kanske, ja, ihop med Edmonton och något lag till, hetaste lag. Alltså Winnipeg som är enormt bra just nu och som vi pratade om en hel del förra veckan.
Ja, fyra har han. Han hade en redan i fjol och 3 nollor i år. Ja.
Ja. Men Samuel Ersson kommer till Winnipeg, då lyckas de inte göra mål trots att de får iväg 35 skott.
Ja, ja, väldigt, väldigt roligt. Philadelphia är överhuvudtaget en väldigt imponerande story den här säsongen. Ja. Men det är Samuel också. Så jag var ju där i höstas när han... Leo Karlsson spelade där.
Ja.
Då
var ju första därför du åkte dit till Philadelphia.
Ja, mm. Och då var det ju liksom Ersson hånad av publiken där i Wells Fargo. Det var, han hade en tung dag och det var så här hånjubel när han gjorde någon rutinräddning på slutet.
Ja, han släppte ju 7 i den matchen.
Ja, och tårtan var efteråt upprörd och sa att that's bullshit. It's not his fault. Men då visade sig att den är unge Mas då från Falun för övrigt. Det skakar han av sig och bara fortsätter. Och nu pratar ju Tårtan väldigt mycket om hans mentala styrka. Att han är så imponerad av att han är så samlad och är så mentalt stark.
Ja, det är ju uppenbarligen. Alltså, för sen den matchen som du var på där har han inte släppt in mer än 3 mål i en enda match.
Nej.
Och hans statistik är ju i allmänhet extremt bra i alla kolumner, i räddningsprocent. Sen Thanksgiving i alla fall, när han började få liksom snostarter från Carter Hart och var liksom, få väldigt stort förtroende av Tortorella, så är det bara Connor Hellebuck och succémålvakten i Seattle där, Joey Dacourt, som har högre räddningsprocent än vad Ersson har. Så han har varit ruskigt stabil en längre tid nu.
Ja.
Och jag måste, och Carter Hart gör ju en bra säsong också, det måste jag bara slänga in i sammanhanget där, att helt plötsligt så har Philadelphia liksom ett angenämt målvaktsproblem, att de har sånt djup på målvaktssidan. 2 unga, ruskigt heta keeprar efter att under liksom hela 2000-talet egentligen letat en första, att ens ha en första målvakt.
Ja, det har ju varit ett evigt problem i Philadelphia.
Ja.
Man trodde då att Carter Hart var svaret på bönerna, men han hade ju några säsonger när det var riktigt tungt han också.
Ja, precis. Och faktum är att Ilja Bryskalov, som vi kommer ihåg, denna underhållande kar, han köpte dem ut från ett monsterkontrakt som gör att
det var bara oväntat att du använde uttrycket karl.
Ja. Ja. Ja, men han får fortfarande lön av Philadelphia fram till 2027.
Otroligt.
På grund av det där utköpet. Och det var ju faktiskt så att det var Philadelphia som satt inne på Sergej Bobrovsky i början av hans NHL-karriär. Men han skeppade dem till Columbus Blue Jackets och det fick de bittert ångra. Och de har ju NHL-rekordet i antal använda målvakter under en säsong. Säsongen 18-19 hade de 8 olika målvakter. Jag testade dem runt för att försöka hitta någon som kunde vakta kassen. Så att, men nu är det plötsligt Ersson och Hart.
Ja.
Unga, riktigt stabila och bra målvakter som gör att Philadelphia ligger på andra plats i Metropolitan Division. I ett läge när de egentligen är inne i en rebuild. Liksom.
Ja, hade Rangers förlorat igår mot Seattle, då hade det varit 2 poäng. Då hade de kunnat gå i kapp imorgon.
Ja, just det.
Alltså när säsongen verkligen och tabellen har satt sig och de här flukarna i oktober-november är över, så kan man konstatera att de är den stora positiva överraskningen i den här säsongen. Och det är ju Tårtan som ska ha stor... Alltså han har ju gjort under med ett manskap som egentligen inte ska vara så här bra, men han är ju jävligt bra på att få manskap liksom agera som samlade kollektiv
få
och
ut
ge
mer
allt hela tiden.
Ja, det är ju verkligen ett verk av Tårtan det här i första hand. Och vilken 5-mot-5 maskin de är, alltså de är ju ruskigt svåra att möta och de kontra sönder ibland motståndarna och de hjälper Ersson och Hart bra också en hel del i egen zon sådär, så att det, men för det märks när det kommer till powerplay där det kanske blir lite mer utslagsgivande vilken kvalitet man har på spelartruppen för att man ska ha ett bra PP liksom. Där har ju coachen viss inverkan, men det handlar ju också om att ha väldigt spetsiga spelare Där syns det att Philadelphia kanske inte är ett skede där de ska liksom konkurrera om att vinna Metropolitan Division. För de är alltså 32 av 32 lag i NHL i powerplay.
Mm.
Så där har de lite att jobba på. Så det gör det liksom ännu mer. Och de är faktiskt så här också, apropå kvaliteten i truppen. Så det är bara San Jose som är mer ineffektiva än vad Philadelphia är. De sätter inte många av sina skott. Ändå så ligger de så här högt upp i tabellen för att lagmaskinen Philadelphia funkar så otroligt bra.
Ja, Tårtan själv är ju liksom inte så imponerad. Han säger bara, we'll go about our business. We have some good minutes, some bad minutes, we just keep playing.
Ja, han är krass.
Ja, medan liksom journalister och fans där är väldigt, börjar bli väldigt exalterade, säger han så här, we're still in the process.
Ja. Men jag undrar också samtidigt så här, som jag sett lite diskussioner på slutet, det är ju på ett sätt intressant hur Daniel Briere, nya general manager, och Keith Jones där, president of hockey operations, nya ledningen i Philadelphia, hur de står sig till att det går så här bra. Visst, de borde ju vara lyriska de också. Samtidigt så, när man är inställda på en rebuild, så kanske de vill hålla till i bottenträsket och liksom få bättre odds i draftlotteriet och kunna boosta laget med spetskvalitet i form av kanske i bästa fall en Mackenzie eller Breen eller en Cole Eisenman eller någon av de här stora potentiella storstjärnorna som finns i kommande draft. Du förstår liksom. Men
ja, fast det där går ju inte att få nuvarande spelare att tänka på. De vill bara vinna liksom, och vara så bra som möjligt.
Nej, och skulle de hålla till i bottenträsket den här säsongen, då skulle det förmodligen inte en sån som Tyson Forster eller en Owen Tippett eller en Joel Farabee eller Bobby Brink haft någon speciellt bra säsong. Då skulle de stå och stampa och trampa vatten i utvecklingen. Tvärtom så har ju liksom väldigt många unga spelare tagit kliv den här säsongen under Tortorella. Och det är ju otroligt viktigt att ha en sån kultur där spelarna utvecklas, snarare än att liksom bara försöka hoppas på att en ung 18-åring kan lyfta laget på sikt i draften. Ja. Liksom. Så att, det är väl, man får väl ändå säga att det här är väldigt positivt för Philadelphia, trots allt.
Ja, det är aldrig spelarna som vill vara med om rebuilds eller tänka på liksom framtiden. Och så. Det är ju klubbledningen bara.
Ja,
det måste man komma ihåg när man säger att de vill vara dåliga. Spelarna som spelar nu vill inte det.
Nej, det är precis. Men det är därför jag är tydlig med att säga det. Att undra vad faktiskt Daniel Briere tänker.
Ja, men det känns som de har en väldigt bra ledning också.
Ja.
Äntligen. Liksom. Och det är ju så viktigt. Om man ser till de som har framgång, det är alltid liksom, det pratade också med Hallam om igår, hur viktigt det är med liksom en riktigt robust och bra organisation runt laget. Som det är som Patrik Alvin och Rutherford håller på att bygga i Vancouver. Det är så jävla, har man liksom halvdan ägare och dålig general manager, så då blir det blir skit. Liksom.
Nej, ja, det är ju min käpphäst att det startar till och med från ägarhåll. Liksom, att det är viktigt att man har det riktigt robust på plats. Och när vi pratade Philadelphia förra veckan också, apropå den här stora traden där de fick in Jamie Drysdale och uppseendeväckande skeppade iväg Cutter Gauthier, då pratar vi också om just vilken skillnad och vilket, ja, men vilket jobb de har gjort, Briere och Keith Jones, sen Chuck Fletcher försvann och de tog över. För att Chuck Fletcher är väl den som har störst del i att de har hamnat i den här, eller att de hamnade i en position där de plötsligt gick från contender till ett bottenlag. Liksom.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, annat vi har problem med Nikushkin igen i Colorado. Han har nu fått söka hjälp i det här hjälpprogrammet som ligan och spelarfacket har. Och det här sitter väl ihop med det som, det var ju problem redan under slutspelet i fjol i Seattle med fyllslag på hotellet och kvinnor som inte skulle vara där och hur det var. Och det är tråkigt, det är lite konstigt, för han har ju varit rätt bra den här säsongen.
Ja, det var oväntad timing. Alltså, han har ju varit stekigt här på slutet och hela den här säsongen, som du säger. Han är ju på väg mot karriärsbästa i alla kolumner egentligen.
Ja.
Liksom tvåa i hela NHL i PP-mål till exempel. Och han är ju en riktig Jared Bednar-favorit. För han är inte bara så att han är even i powerplay och i fem- och spänspelet i alla möjliga situationer. Utan han är först ut på isen i princip i boxplay också. Spelar över 20 minuter per match. Och... Nej, han gör ju en jättefin säsong. Ja. Och så kommer den här grejen.
Ja, det är ett avbräck. Men man får ju hoppas då att han får hjälp. Och att det blir bra. På liksom lång sikt så inte de här problemen återkommer och de får göra så här fler gånger.
Nej, för det får man säga är det positiva i sammanhanget att han är tydlig med att han tar det steget att söka hjälp. Och han säger ju i pressmeddelandet då det enda man vet än så länge att han liksom hoppas att det här ska förebygga negativa konsekvenser som det annars hade kunnat få.
Ja.
Att han ska ta tag i sina problem en gång för alla helt enkelt.
Precis.
Men ja, samtidigt från Colorados perspektiv kan man väl säga att att här återigen testar deras bredd. För apropå den där Seattle-soppan som var kring Nysyskin i slutspelet så föll de ju på bredden till slut i den serien. Det var ju Seattles fyra kedjor som malde ner Colorados brist på bredd till slut.
Mm, mm.
Och så tog de in sju nya forwards på envägskontrakt inför den här säsongen. Ingen av dem har väl gjort jättesupersuccé hittills. I alla fall inte typ Ryan Johansson och Tatar har de redan skickat till just Seattle faktiskt. Det är väl faktiskt Jonathan Drouin som är det stora utropstecknet i så fall av nykomlingarna som har kommit.
Och Ryan Johansson har inte blivit någon succé.
Nej.
Men de är ju ett av de bästa lagen. Alltså de sätter sig ofta i krångliga situationer som i åtta var igår. Då var de nere, låg under med 4-2 och sen kommer det ett sjusatans ryck i tredje perioden.
Ja, precis. Så slutar de med att de gör sju mål till slut i den matchen och vinner ganska komfortabelt. Så att, ja,
deras stjärnor är ju väldigt bra den här säsongen. McCarr, McKinnon och Rantanen.
Ja, det kan ju bli så. Alltså, McKinnon är väl kanske Hart Trophy-favorit just nu. I alla fall är garanterat nominerad så här långt in på säsongen. Och McCarr kan ju absolut vinna Norris. Så att det är inget. Och Rantanen gör en kanonsäsong också och närmar sig toppen av poängligan. Så att det är, där har de inte problem. Men det är bredden där som är ett litet frågetecken. Jag
kan få tillbaka Gabriel Landeskog. Det pratas ju mer och mer om att han ska vara klar till slutspelet.
Ja, det är ju oerhört positivt för dem och vilken bonus det skulle vara. Han har ni säkert sett att han var tillbaka på is här i veckan och det är ju alltså första gången sedan operationen i maj.
Ja.
Och det har ju tidigare spekulerats om att också att han ska vara tillbaka till slutspelet och det kommer ju väldigt positiva signaler nu när han kan åka skridskor igen, som det ja. Verkar.
Men han har missat två säsonger så det är ingen som vet vad han skulle vara i för skick om han kommer tillbaka då.
Nej.
Men jag sa ju redan när han berättade, är det någon som klarar det så är det väl Gabriel. Liksom. Han är extremt envis och målmedveten.
Tävlingsmänniska monumentale. Ja. På Henke Lundqvist nivå.
Ja.
Men jag återkommer till Drouin som jag försöker nämna igen för att min namn är, vet du.
Ja.
För att jag måste bara nämna hans speltid senaste här under 2024 helt enkelt. För att Jared Bednar är ju känd för att liksom inte riktigt lita på sin bredd utan gå stenhårt på sina superstjärnor. Liksom, Rantanen kan spela en halvtimme per match trots att han är forward. Liksom.
Ja.
Och Drouin har ju fått kemi nu som de hoppades med Nathan McKinnon igen. Hans gamla junior radarpartner. Och kollar vi Drouins speltid nu i sista fem matcherna bara så är det 22 minuter, 27 minuter, 25 minuter, 21 minuter, 28 minuter.
Ja, otroligt.
Ja, medan Fredrik Olofsson i fjärde kedjan då, han har inte varit över 10 minuter en enda gång sedan årsskiftet. Så att det är liksom, det är så uppenbart hur Benar tänker och fortsätter tänka även den här säsongen. Att det är liksom extremt mycket speltid på första kedjan framförallt och även andra kedjan. Och sen nästan ingenting på bottom six.
Ja, det låter ju lite vanskligt. Alltså. Risk att man sliter ut dem till de stora matcherna.
Exakt, för det var ju därför de tog in sju nya forwards inför den här säsongen för att kunna fördela lite mer och inte vara så beroende av sin första kedja. Men hittills, som sagt, som du nämnt, Ryan Johansson skulle ju bli en ny Nathan Kadri i bästa världar, hoppades de på. Men det har ju inte levt upp till och därför blir det att de fortsätter att gå stenhårt på sina toppspelare.
Ja. Ja, du, en annan sak som jag vet att du har synpunkter på är att Chicago Blackhawks de kastar ut kontrakt, stora kontrakt till spelare som du inte tycker förtjänar det.
Nej, precis. Alltså, vi ska ju snart komma in på trademarknaden här och två potentiella namn på den, kanske inte högvilt kring dessa två visserligen, men som hade kunnat bli tradade av Chicago. Det är Nick Foligno och Jason Dickinson. Men istället för att försöka få något draftval för dem så har general managern Kyle Davidson där skrivit nya kontrakt med dem och fläskat på rejält i lönekuvertet. Alltså, ja. Det här är ju... Alltså, menar, Nick Foligno var ju helt i scratch här förra säsongen i slutspelet för Boston Bruins. Han var ju liksom inte nödvändigtvis ordinarie ens. Och Jason Dickinson, han klumpar ju Patrick Alvin ihop med ett andra runda val för att bli av med från Vancouver förra säsongen. Mm. Och nu ska jag komma in på att de såklart har gjort bra säsonger nu, men att de ska i det här skedet få liksom över 4 miljoner dollar per säsong, båda två, det är ju anmärkningsvärt.
Ja, det är lite konstigt tycker man, med ett lag som satsar så mycket fram. Men vad gäller Foligno åtminstone så känns det som att han har varit rätt så viktig i processen med vår vän
Bedard.
Connor Bedard, ja. Mm. Att han har liksom varit både på och utanför isen, en väldigt, väldigt liksom pappa åt honom.
Ja, det är ju det som är Chicagos motivering och som gör såklart att man förstår det här lite grann. Att Foligno har ju, de älskar ju hans personlighet och han är ju en riktig NHL-veteran som har spelat ligan extremt länge och varit lagkapten i många säsonger i Columbus och sådär. Och har ju verkligen... Ja, men de hyllar ju verkligen hans ledarskap, inte bara för Connor Bedard utan överhuvudtaget för gruppen där. Och han har ju varit rätt hyfsad på isen också faktiskt.
Ja.
Närmare 20 poäng den här säsongen. Och Jason Dickinson var faktiskt uppe i 14 mål. Och hans ledarskap är de förtjusta i också. Och sen är det faktiskt så här att även lönegolvet går ju såklart upp nästa säsong när lönetaket går upp. Man måste ju nå upp till NHLs lönegolv. Ja. Och alltså Chicago måste anstränga sig för att nå upp till lönegolvet. Ja. Och det är lite därför också de ger några extra dollaris, eller väldigt många extra dollaris i lönekuvertet här, för att ens klara golvgränsen helt enkelt kommande säsong. Just nu ligger de på 44 miljoner dollar i budget för nästa säsong står upp helt enkelt, och de måste väl upp i 60-65. Så att det har ju lite med det att göra också. Och då tycker de att Foligno och Dickinson är så pass bra ledare att de vill behålla dem nu. Och så är det väl lite så också att ska de stanna i Chicago, ett bottenlag, så kanske de vill ha lite extra pröjs. Annars hade de kunnat bli tradat i en contender nu. Jag menar, Foligno i slutet på karriären, det är säkert något lag som man kunde tänka sig ha han i en fjärde kedja.
Ja. Ja, men jag vet att du höjde på ögonbrynen över det här. Jag vill apropå Chicago påpeka att de vann jumbo-mötet igår med San Jose. De är ju de två sämsta lagen i ligan, möttes i en 1-1 match som sen avgjordes efter 9 straffomgångar.
Ja, det var ingen det var inte en av deras bästa matcher den här säsongen på något sätt.
Nej. Men otroligt nog så går ju fansen i Chicago på matcherna ändå, trots att de nu inte ens får se Bedard. Han har ju brutit käken.
Ja.
Det har ju sagts, många har sagt att varför signar de inte Phil Kessel liksom, så folk
just det
får någonting att gå och titta på, något kul.
Ja, att, så att han kan hålla liv i sin Iron Streak. Och...
Ja, han är UFA och liksom är redo att spela för jättebilliga pengar bara han får fortsätta liksom hänga med lag.
Ja, jag tipsar Kalle Husen om det också. Det skulle vara kul.
Ja, ja. Ja, tyvärr har det varit mycket skador och inte minst på unga profiler. Då. Men Leo Carlsson är i alla fall tillbaks klart mycket tidigare än väntat.
Ja.
Han skulle vara borta, och han gick ju sönder precis innan jul och sen trodde de att han skulle vara borta i 8 veckor. Men han är alltså redan tillbaks och spelar 20 minuter per match nu för Ducks i de två senaste förlustmatcherna.
Ja, precis. Han är ingen blyg rookie precis. Han börjar ju veva mot självaste Matthew Tkachuk i den där Florida-matchen, såg jag.
Ja.
Nej, han tar för sig och fortsätter att imponera sitt första år i ligan. Och nu sägs det att nu är vi inne på andra halvan av NHL-säsongen, och då ska ju det upphöra lite grann det här med att han ska skyddas så mycket och vilas i minst en match per vecka. Nu ska han få testa på the grind helt enkelt och få lira konsekvent.
Ja, det blir kul. Du, nu ska jag, innan vi kommer in på vårt avslutande jättesegment här, så ska jag gå och hämta kaffe.
Ja, jo, jag tänkte det. Du behöver lite kaffe för att orka med det.
Ja, återkommer.
Ja, då kan jag väl bara snabbt konstatera att det får vi ändå nämna att Edmonton Oilers, alltså, oj vilken metamorfos. Efter coachbytet, de är ju NHLs hetaste lag sedan dess, november någon gång när Chris Knobloch tog över efter Jay Woodcroft, och nu har de alltså efter nyårsskiftet där är de uppe i 11 raka segrar. Det lyckades inte ens Wayne Gretzkys Edmonton med någon gång. Det är klubbrekord 11 raka segrar, så att Edmonton Oilers stormar mot säker slutspelsplats, kanske till och med divisionsseger Edmonton.
Vem?
Edmonton Oilers gick in på lite snabbt bara.
Ja, det gjorde du rätt i. De tog alltså 11 raka igår. De är ruskigt bra.
Ruskigt, ruskigt bra. Till och med Stuart Skinner är ju steket i kassen nu. Nu funkar allt. Det är inte bara McDavid som nu liksom har närmat sig toppen av poängligan efter att ha legat 61 där i november. Nu är backspelet bra igen och liksom, till och med då målvaktsproblemen håller på att rätas ut av Skinner.
De vann ju då tungviktsmatchen mot Toronto igår hemma i Rogers Place, så det är många som utbrast, som jag har gjort på Twitter under matchen: snälla hockeygudar, ge oss den här finalen i sommar. Edmonton-Toronto i final. Kan du tänka dig vad som skulle hända i Kanada då?
Nej, jag har ju tänkt tanken lite grann med tanke på att det var din final i det parallella låtsas-slutspelet under pandemin 2020. Ja. Vi kunde följa i bloggen hur slutspelet fortlöpte i Bjurmans blogg. Du hittar ju på där. Och då blev det just den finalen till slut. Drömfinalen.
Ja, ja. Ja, det skulle, alltså Matthews mot McDavid. Helt kanadensisk final. Alltså garanterat att ett kanadensiskt lag vinner Stanley Cup som de inte har gjort på 31 år. Ja. Jag skrev en krönika om det idag. Jag vet inte om du såg den.
Ja, just det, som har gått i tidningen. Ja,
ja. Om att den här torkan i Kanada, det nationella traumat, måste vara över snart. Och de har ju, det är sällan de har haft så mycket, alltså contenders som den här säsongen. Båda de, Edmonton, Toronto, men även Vancouver och Winnipeg är ju högst tänkbara finalister.
Ja, precis. Alltså Vancouver som faktiskt, när vi spelar in det här, leder hela ligan. Och för några dagar sedan var det Winnipeg som hade första platsen. Och så då Edmonton som är hetaste laget i NHL just nu, och Toronto Maple Leafs som absolut har som mål att gå hela vägen. Så att,
ja. Och Vancouver som fick skicka sammanlagt 5 spelare på All-Star. Det var ju några till där genom omröstningen.
Ja, det var ju Toronto och Vancouver som dominerade.
Ja, och Sverige får 5 spelare. Även William Nylander och Elias Pettersson röstades ju in då. Av helt naturliga skäl. De är ju våra 2 hetaste spelare den här säsongen.
Ja, och som jag har förstått det ska båda vara med i Skills Competition också. Där ska ju inte alla vara med som det var tidigare. Utan bara ett fåtal superstjärnor ska vara med i Skills Competition. Och då är både Nylander och EP uttagna.
Och slåss om 1 miljon. Den som vinner det vinner $1 miljon.
Ja, just det. Det är... ja, jag vet inte om båda behöver det. Sådär. De har
ekonomin... ingen säger nej till $1 miljon. Nej, det kan jag förstå.
Så är det väl. Ja, men du, ja. Ska vi kanske gå in nu?
Låt mig bara drömma om det lite till. Alltså, tänk dig de 2 veckorna flyga mellan Toronto och Edmonton och gå på de matcherna. En hel nation håller på att välta. Liksom. Oj, 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 oj.
Ja. Kan tänka
please. Mig. Please. Kan
tänka, den pressläktaren, alltså, det kommer vara... alltså, de kommer ju göra anspråk på 3 läktarsektioner för att få plats med alla som vill ta plats där.
Ja, ja, jag drömmer. Ja, men du, som sagt, det är nu bara en dryg månad, ja, lite mer, 1,5 månad till trade deadline i början av mars. Och som sagt, vi vet inte om det blir, vi har ju haft något år här när det har varit riktigt mycket action, i fjol inte minst liksom, när det sådana superstars som Patrick Kane rörde på sig.
Ja, precis, och Rangers var rejält i farten och även tog in Vladimir Tarasenko och så vidare.
Just det. Ja. Och nu får vi se då med den här jämna alltså att det är så trångt i kön bakom wildcard-strecken, kanske verkar hämmande på the action, men det finns ju spännande namn som det pratas om.
Ja, vi får se hur vi ska dela upp det här. Jag har ju skrivit ner några svenska, några målvakter, några backar och forwards.
Vi kan börja med de som är hetast liksom, överhuvudtaget. Och det är ju en svensk som toppar nästan alla de här listorna.
Ja, vare sig det är Daily Faceoff eller TSN eller The Athletic eller Sportsnet, så är det ju Elias Lindholm som är nummer 1.
Ja, 28-årige gästriken i Calgary Flames.
29 har han hunnit bli här i december faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja. Han spelar ju på ett väldigt billigt kontrakt nu för vad liksom det han har varit. Han får 4,8 miljoner just nu. Vilket gör också att han blir lätt att trycka in sista månaden i grundserien.
Ja, precis, exakt. Och det blir ju väldigt extra attraktiv. Mm.
Det är så det räknas mot, det slås ju ut då. Hitten mot lönetaket. Så 1 månad får inte så stor effekt.
Nej.
Och det tror jag är väl att han i så fall blir en rental då, för han letar ju efter ett nytt kontrakt ganska stort till nästa säsong.
Ja, precis. Det är så jag känner också att den klubb han blir tradad till vid deadline här, eller när det nu blir, är nödvändigtvis inte den klubb som han skriver på med långsiktigt sen.
Nej.
För jag har svårt att se att Contenders ska ha råd med Elias Lindholms löneanspråk. För det pratas ju om att i diskussionerna med Calgary så har han krävt uppemot 9 miljoner dollar per säsong. Ja. Och helst 8 år. Och jag intervjuade ju honom faktiskt häromdagen bara. Och då sa han ju att det han prioriterar i förhandlingarna är ett långt kontrakt. Han vill liksom ha en stabil situation. Han är ju nybliven pappa också och sådär. Inte bara sig själv att tänka på. Och vill inte liksom flytta runt och kuska runt. Men att Calgary senaste liksom seriösa snacket med Craig Conroy, nya general manager där, och senaste konkreta budet han hade att ta ställning till, det kom i juli.
Ja.
Så det är inte precis nära förestående med ett nytt kontrakt.
Nej, ett problem för honom i förhandlingarna med dem är att den här säsongen inte har varit riktigt lika lyckad som de närmast föregående. Han har bara gjort 8 mål och är uppe över 40 senast.
Precis, så att det har ju inte, talar inte till hans fördel så. Men sen också det bara att Calgary inte gör någon bra säsong i år igen, trots ny coach och liksom lite ny energi trodde man och lite ny dynamik i spelargruppen liksom. Men den här nysatsningen efter att Tkachuk och Gaudreau försvann, när man Huberdeaus jättekontrakt och Kadri tog sig in och Mackenzie Weegar och lite annat, det har ju, men den här kärnan kanske inte ens tar dem till slutspel för andra året i rad. Och ska man då fortsätta att tro på dem när Elias Lindholm fyller 30 nästa säsong då, och liksom skriva långa kontraktet med honom? Nej, det kanske är dags för lite rebuild, eller i alla fall en större retool liksom.
Ja, men det är ju då spelare som är där som inte ska tycka om det. Micke Backlund skriver till exempel på ett nytt kontrakt för att han trodde att de fick signaler om att det ska satsas nu liksom. Men om Elias försvinner och även då Markan kanske är på gång, då, ja, vad blir det kvar liksom?
Nej, precis, och de har fler UFAs, alltså Noah Hanifin är många som är intresserade av, och Chris Tanev vill såklart många klubbar ha också. Jag menar, då är det mycket kvalitet som försvinner därifrån.
Ja, det låter som liksom mörker väntar i Calgary i så fall, några år av rebuild.
Ja, men frågan är om de inte ska behöva gå igenom det istället för att fortsätta med samma kärna som bara blir äldre och äldre.
Ja.
Och så ska bli ännu dyrare dessutom om alla de här ska nya kontrakt och kräver rejäla lönelyft. Så är det verkligen, inte minst för Hanifin och allra främst Elias Lindholm som nästan vill dubblera sitt kontraktsvärde.
Ja, det förstår man. Det skulle jag också vilja.
Ja. Nej, så att, nej, jag tror det, så om vi ska spekulera lag som Lindholm skulle kunna hamna i, så är det ju väl lag som verkligen vill ha centrar, och ett sånt är ju Colorado då, som vi var inne på, som inte fått till en värdig Kadri och ersätta det här sen de vann Stanley Cup 2022.
Nej, New York Rangers är också högsta grad intresserade, har jag förstått. Nu när Filip Hytil inte kommer tillbaka som det verkar, han har åkt hem till Tjeckien med sina hjärnskakningsproblem. Ja. Så det, och nu har sådana som de som var så bra under hösten på djupet, Bonino och Gaudreau,
ja,
har inte varit något bra. Så de behöver en till center definitivt, och jag tror att de är jävligt sugna på Lindholm. Jag skulle inte ha något emot det och få hit honom.
Nej, det förstår jag. Den centerryggraden med Mika, Trocheck och Lindholm, ja, den är, då kan de matcha riktigt snyggt där mot motståndarnas lineup, ja, i ett slutspel.
Ja.
Mm.
Ja. Så det slänger jag in i brasan här.
Oj, oj, oj. Ja, och sen är det såklart Boston då, som det har varit rykten om länge, med tanke på deras centerdjup som har klarat sig överraskande bra den här säsongen efter att Bergeron och Krejci försvann. Men en Lindholm in där skulle ju inte skada.
Nej.
Sen är det såklart att de ska ha råd med honom. Det är det som är problemet också, att många contenders har ju bara cent att röra sig med i princip. Men det är om som sagt, Lindholms kontraktsvärde är ju väldigt bra sett till vad man får den här säsongen, alltså under 5 miljoner dollar per säsong i capit. Och så, dessutom så kanske Calgary kan behålla lite lön. Jag menar, då är det ju en helt annan femma. Så att,
ja,
han kommer vara högvilt om det nu visar sig att Conroy kommer trade honom. För det vill jag slänga in också här, apropå alla free agents egentligen i Calgary Flames, även Hanifin och sådär. Att Conroy direkt på sin första presskonferens sa att Gaudreau-fiaskot ska inte upprepa sig. Vi ska inte släppa en free agent gratis igen. Den situationen kommer jag att försätta Calgary Flames i, utan jag kommer få någonting ut för dem.
Ja.
I så fall. Och då talar det verkligen för en Lindholm trade med tanke på att de inte ens har diskuterats sen juli. Liksom.
Nej, spännande. Mm. Men du, när vi ändå är inne på svenskar, eller ja, svenskar och Calgary, så jag nämnde ju Markan där. Det har ju börjat mumlas om honom också.
Ja, alltså, och det har ju också att göra med det här med Calgarys fas de är inne i och vilket vägskäl de ska göra. Och som de kanske tvingas till lite grann om de nu tradar sina UFAs. Jakob Markström är ju inte en sån. Han har ju 2 år till på kontraktet.
Mm.
Och dessutom no movement-klausul. Ja. Han kan ju sätta stopp för vilken trade som helst.
Ja.
Men ja.
Men det är inte ofta om klubben vill bli av med det. Är många som, de flesta vill ju inte vara någonstans där de inte är välkomna. Liksom.
Nej.
Så att om de frågar honom så då sätts ju det där i rörelse faktiskt. Mm. Och även om det blir svårt då, kontraktsmässigt, så är det ju väldigt många contenders som är i behov av målvakt. Och Markan är ju ett toppnamn. Så att de skulle kunna få ut mycket från dem förmodligen.
Ja, alltså precis. Det är ju, och om det är så att som sagt Calgary väljer att gå in i en liten rebuild, så kanske Markström skulle kunna tänka sig att snäppa upp sig till ett lag med högre ambitioner på kort sikt, med tanke på att han fyller ju 34 i år. Han har inte så många år kvar på karriären där han kommer vara en starter liksom. Så att, då kanske han kan tänka sig att waiva den där no movement-klausulen. Ja, jag har ett förslag på lag i så fall.
Mm.
Bara för att vara lite konkret.
Mm.
New Jersey Devils.
Ja, jag skulle just säga dem också. De känns som en bra destination. Även om de nu då har fått igång Nico, vad heter han? Dås.
Nico Dås.
Mm. Har varit väldigt bra när han spelar. Men det känns också som en sån här som gör några bra matcher men sen inte riktigt går att hålla handen under längre tid. Det finns ju många sådana målvakter.
Vi trodde ju att Akira Schmid skulle vara en sån målvakt, men ja. Han är ju tredje valet nu i New Jersey. Och Vitek Van der Sek, det känns ju väldigt tydligt att han håller inte som starter i NHL.
Nej.
Och det faktum är att New Jersey har ju en hel del löneutrymme helt plötsligt nu, med tanke på att Dougie Hamilton ser ut att bli borta grundserien ut. Det är $9 miljoner plötsligt som öppnar sig. Och nästa säsong, i det här läget, så sitter de faktiskt på $20 miljoner i löneutrymme när dessutom lönetaket höjs. Så att även på sikt så skulle ju liksom, för Markströms kontrakt gäller ju 2 år till. Så både kortsiktigt och långsiktigt ser jag New Jersey faktiskt av alla toppklubbar i alla fall. Eller, nu är ju inte New Jersey en toppklubb just nu, men de vill vara det i alla fall. Som den mest realistiska destinationen.
Carolina går det att titta på också.
Ja, det har ju snackats Markström och Carolina tidigare. När han skrev på för Calgary så var ju Carolina ett av lagen som var med i budgivningen. Så det är ju inget nytt för Don Waddell och Tom Dundon och Rod Brind'Amour att kika på Markström.
Okay. Mm. Ja, låt oss hålla fast vid svenskar. Sen kan vi ta lite målvakter också då.
Mm.
Och det är väl framförallt de som har utgående kontrakt då.
Ja.
En är Jakob Silfverberg. Han är med all säkerhet klar med NHL-karriären efter den här säsongen. Han har väl signalerat att han vill åka hem och spela ett år med Brynäs.
Ja, precis. Och vi får se om han ens kan bli tradad i slutet på den här säsongen. Om det är finns något lag som nappar, med tanke på att hans cap hit fortfarande är över $5 miljoner per säsong. Och hans...
Ja, men det blir ju inte, jag säger, det blir ju inte över en hel säsong. Det blir ju liksom...
Nej, men ändå, det kostar ändå lite att ta in honom. Och liksom, tidigare var han ju känd för sitt skott och kunde göra en 20-25 mål per säsong. Nu står han på 2 den här säsongen.
Ja, men han skulle ju vara liksom som en grinder.
Ja, samtidigt så här, tidigare så var han faktiskt den svensk som spelade mest boxplay i hela NHL. Alla forwards inräknade. Den här säsongen petad från boxplay i Anaheim.
Ja.
Så att,
ja, men jag tror att det kan hända.
Ja. Nej, annars har vi ju Sunken som är utgående i St. Louis, som väl jag inte tror nyper en slutspelsplats. Blev tradad i fjol i deadline.
Ja, han har blivit lite journeyman. Han vill ju vara, St. Louis är hemma för honom.
Ja.
Men han är ju absolut en som skulle vara värdefull på djupet hos någon.
Ja. Golofsson. Är någon som är beredd att ta det kontraktet?
Ja, han har ju lite svårt. Det är in och ut ur laguppställningen där.
Och han känns ju som en spelare som man ska använda topp 6 om man ska få ut det bästa av honom. Han är ju inte någon forechecker i en fjärde kedja liksom.
Han har ett fruktansvärt skott, apropå skott.
Ja.
Och jag kan se honom, ja, jag vet inte, ja, kanske.
Mm. Ja, annars är det faktiskt inte så många. Det finns ju fler svenskar på utgående kontrakt, men de lirar ju topplag. Jag menar, Gustav Forsling kommer ju inte Nej. Florida Panthers att göra sig av med bara för att han har utgått i kontrakt, om man säger så. Det blir deras egen rental och inte de vill lyckas skriva ett nytt kontrakt med honom. Eller Olof Ekman Larsen för den delen.
Nej.
Ett annat lag som faktiskt är intressant ur svensk synpunkt och som är väldigt svårbedömda just nu om de kommer vara buyers eller sellers, det är ju Seattle Kraken som just nu ligger utanför slutspel. Har ju verkligen rest det. Vi pratade om dem förra veckan nu. Eller om det var 2 veckor sedan här nu, vilken form de är inne i, och Joey Dacordas storspelat i kassen och energin gick upp av Winter Classic-segen där till exempel. Men om de skulle tappa lite här inför mars månad, så en sån som Alexander Wennberg till exempel,
ja.
Utgående kontrakt.
Ja, jag har hört lite rykten om honom. Inte så mycket att han ska tradas nu så länge de är med i jakten. Liksom. Men att det kanske får svårt att stanna kvar i Seattle nästa år.
Ja.
De har ju mycket som kommer upp. Liksom.
På centersidan med Shane Wright till exempel. Ja,
ja fast han är inget bra. Så att det kan, jag skulle förvåna mig om de trailar bort honom nu. Men nästa säsong kan vi se Wennberg i Islanders.
Ja, då får du träffa honom lite oftare. Och så måste jag nämna Adam Larsson som inte har utgående kontrakt, men vars kontraktssituation gör honom oerhört attraktiv för väldigt många topplag som påstås ha hört sig för lite med Ron Francis. Nu vill ju Ron Francis inte släppa Adam Larsson såklart, med tanke på att han spelar enormt mycket, är otroligt viktig för deras defensiv. Men om det skulle vara så att de är 6-7 poäng från slutspel runt trade deadline där, då skulle han kunna få otroligt mycket för Adam Larsson. För att en högerfattad back som är liksom 100 kilo tung men ändå bra på skridskorna, otroligt skicklig i det defensiva spelet och som har en cap hit på bara $4 miljoner per säsong i ytterligare ett år.
Ja.
Men vi har sett hur Tampa offrar en hel draftkull för att få in Tanner Chenaults förmånskontrakt, eller 3 första-rundaval för Brandon Hagels förmånskontrakt. En liknande grej skulle Seattle kunna kamma in för Adam Larsson, med tanke på hans kontrakts billiga kontrakt sett i marknadsvärde egentligen. Så att det blir spännande att se. Men det är ju förutsatt att Seattle tappar ett skär här i slutspelsracet. Så att det är ett spännande lag att hålla koll på i alla fall.
Adam Boqvist är en annan svensk back som kan vara på on the move.
Precis, det är ju både Filip Broberg och Adam Boqvist är ju 2 stora svenska backtalanger som ändå har varit borta i Nordamerika ett par år nu. Men inte riktigt lyckats slå sig in så som man tänkte sig. Alltså Filip Broberg är till och med nere i AHL. Och Adam Boqvist som var den stora liksom pusselbiten som kom i motsatt riktning när Seth Jones skeppades iväg av Jarmo Kekiläinen till Chicago. Han är ju liksom förbipasserad av en sån som David Jirisek till exempel i kön i Columbus Blue Jackets, så får ju spela väl och får ju ofta sitta på läktaren nu med Adam Boqvist. Och det,
ja, det är konstigt, för han var bara något år sedan så var han ju framträdande spelare i Columbus.
Ja, men de har ju så väldigt mycket backar nu. De tog ju alltså in både Provorov och Severson inför den här säsongen. Werenski har ju paxat platsen som första back i PP som Adam Boqvist gärna vill ha. Så att han känns ju, måste jag säga, överflödig i deras dynamik just nu. Men det känns ju väldigt som en väldigt waste att en sån stor talang som Adam Boqvist ska sitta på läktaren. Nej, jag vill verkligen se ett miljöombyte för honom, för där finns det en NHL-karriär att förvalta, så att säga, någon annanstans.
Ja.
Och även med Filip Broberg som har begärt en trade och som inte tycker att han ska hålla till i AHL. Skulle också vara intressant att se någon annanstans än Edmontons organisation.
Ja, men tror du någon svensk i San Jose då, till exempel, som är helt borta? Fabian Zetterlund har ju varit väldigt bra. Ett målfarligt, ett fantastiskt skott.
Ja.
Tror att han kan vara tillgänglig? Jag tror de flesta i San Jose är tillgängliga.
Ja, det är nog inte så många untouchables där. Men jag tror ändå att de gärna håller fast i sina yngre förmågor. Såklart Lillfimpen också, det är en av dem de ska bygga sin nya stomme kring.
Ja, han kommer inte att försvinna någonstans. Men Fabian är lite äldre ändå.
Ja, precis. Men han var en 24 typ.
Ja.
Jag tror snarare att de verkligen försöker få någonting för en Mike Hoffman eller en Anthony Duclair till exempel. Och allra helst om något lag skulle kunna tänka sig att ta mastodontkontraktet för en sån som Thomas Hertel eller Mikael Granlund till och med. Det är lättare sagt än gjort. Jag menar, Hertel är fortfarande en väldigt bra spelare, men över 30 nu och liksom 6-7 år kvar på över $8 miljoner per säsong. Det är lättare sagt än gjort att klämma in under sin, i sin budget.
Ja. Ja, men vad har du med för namn då? Du har gjort en lista, jag har inte hunnit med
det. Jag har spalt upp lite. På målvaktssidan är det intressant. Där har vi ju såklart en som vi har pratat mycket om i den här podden, Marc-André Fleury.
Mm.
Om Minnesota nu ska fortsätta och harva i bottenträsket och inte närma sig slutspel, då är det ju mycket troligt att Fleury avslutar kanske karriären med att försöka vinna Stanley Cup någonstans.
Ja, var?
Ja, alltså vi...
Ja, det är som sagt, det finns ju många... Toronto!
Toronto har ju varit väldigt sugna på Fleury tidigare.
Tänk Marc-André i Toronto, vilken grej!
Ja, han... Ja, och det var ju väldigt nära, ska vi säga, för 2 år sedan innan han gick till Minnesota. Då ryckte Kyle Dubas verkligen i Fleury. Så det är absolut tänkbart. I New Jersey, apropå Markström, de behöver ju målvaktsförstärkning. Carolina, samma sak. De ligger verkligen i botten när det kommer till sammanlagd räddningsprocent. Så vem de än har slängt in i kassen där har det inte funkat. Så att de är ju på desperat behov av målvakt. Kanske att Edmonton vill ha en till utöver Skinner. Los Angeles Kings som är riktigt formsvaga just nu och som väntat så har målvaktstrion där med Talbot, Rittich och Copley inte varit 5+.
Nej, tar man en backup keeper som första keeper så blir det så. Och det har de gjort i Cam Talbot. Ja, vi glömde ju att nämna det, det är lite kris. Alltså, först förlorade de 8 raka, vann sen då, men så förlorade direkt igen med 5-1 mot Dallas. Det går ju till och med rykten om att Todd McClellan kan sitta löst. De har till och med kallat till någon slags presskonferens. General Manager, Rob Blake. Ja. Tänk, det finns ju många lediga där ute.
Ja, det är inte brist på etablerade coacher på marknaden. En Berube eller en Galant eller...
Jay Woodcroft.
Jay Woodcroft såklart, ja. Ja, men det vore lite ett riktigt underkännande tycker jag av sig själv, av Rob Blake, efter att ha... Förläng kontrakten för hela tränarstaben här i höstas om han ska sparka McClellan efter... Jag menar, de har ju haft en bra säsong fram till sista 2-3 veckorna nu. Satt ju NHL-rekord i raka bortasegrar här tidigare under säsongen och nu hade de en hemsk roadtrip helt plötsligt istället. Men jag tycker det är lite snabbt att trycka på panikknappen och byta ut McClellan.
You never know. Mm.
Ja, återgå till målvakter igen här, så Fleury, vi har ju, sen är det kanske inte så intressanta UFAs, liksom, alltså Mrazek eller Kapo Kekkonen som gör det faktiskt bra i San Jose, ute efter förutsättningarna, men det är ju inte de här stornamnen. Sen, om man tänker storfräsare som sitter på kontrakt över tid, så är det ju Markström och det är John Gibson som förstås i Anaheim som det ryktas om. Merzlikins i Columbus.
Synnerhet nu när liksom Anaheims, han...
Dostal.
Dostal var det så bra liksom. Mm. De har ändå förspänt på den positionen. De skulle kunna få mycket för Gibson.
Mm, ja, och det ska vi säga om Calgary också, att de har ju Dustin Wolf på gång som ju nämns som en av de absolut största målvaktstalangerna och som varit helt dominant i AHL, att det är liksom läge för honom att få NHL-starten nu på riktigt. Och att därför Markström skulle kunna vara läglig att byta bort av den anledningen också. Så att, men vi har pratat mycket målvakter och vilka klubbar som är i behov av det, så det kommer säkert återkomma till. Backar, ja, där är det ju Calgary också som toppar listorna. Det här är från Chris Tanev.
Ja, Tony D'Angelo. Som ju inte har alls blivit samma succé i Carolina som han var förra gången där. Men frågan är om någon vill ha honom.
Nej, det finns några sådana av hans kaliber. Tyson Barry är också otroligt skicklig offensiv back och som har begärt trade från Nashville. Men vem vill ta emot det kontraktet? Å andra sidan finns det en väldigt uppsida där.
Ja, ett intressant namn tycker jag som har dykt upp i diskussionerna i vad gäller backar är Jacob Chychrun. Som ju bara har varit 10 månader i Ottawa. De tradar ju till sådana från Arizona. Men de har så liksom trångt. Och andra backar som äter till. Så att de skulle kunna göra sig av med honom igen.
Ja, och det har inte blivit någon succé.
Nej.
Alltså, de har ju faktiskt blivit sämre den här säsongen till och med Ottawa Senators. Snarare än tvärtom. Och vi som trodde...
Han spelar på vänstersidan. Där har de Chabot och Jake Sanderson. Liksom.
Ja. Ja, nej, jag håller med. Att jag kan förstå att de här ryktena har blåsat upp. Och det känns som att det skulle behöva hända någonting i Ottawa Senators för att...
Verkligen.
Det här är att traggla på så här. Det är inte vad nya ägaren hade tänkt sig.
Nej.
Och de skulle såklart kunna få mycket för Chychrun då, för han är fortfarande ung. Och storväxt och bra skridskoåkare har ju alla attribut egentligen för att vara en toppback. Men har inte trivts i Ottawa uppenbarligen.
Nej.
Ja, det är intressant att se Ottawa överhuvudtaget där. Liksom, om de ruckar i kärnan och börjar liksom... kanske inte under säsongen, tänker jag. Det kanske snarare blir en sommarprocess. Men Tkachuk eller Stützle eller kanske inte. Men Batherson eller Norris eller något sånt där.
Ja. Ja, de skulle det finnas enormt intresse för, såklart.
Ja, ja.
Något är fel. Det är något i kemin som har gått fel. Ja. Åtta. I det laget. De är för bra för att vara så här dåliga.
Exakt, alldeles för bra för att vara så här dåliga. Det är långt ifrån värdigt.
Ja.
För att återigen slänga in något konkret här som jag tror skulle kunna hända, och för att vara verkligen karikatyr på Jonathan Ekliv i NHL-podden, så säger jag att Chris Tanev hamnar i sitt, inom situationstecken, Toronto Maple Leafs, eftersom han är född då en kvarts bilfärd från Scotiabank Arena.
Dina vanliga käpphästar om att de vill vara där de kommer från.
Ja, som ju inte, men det som ytterligare stämmer överens här, det är att Brad Treleving har ju skrivit hans nuvarande kontrakt i Calgary. Han har ju värvat honom dit en gång i tiden, och nu är det Treleving som basar över Toronto Maple Leafs, som är på väldigt tydlig jakt efter backförstärkning, och allra helst en högerfattad back, eftersom inte har så många av den varan, och en TJ Brody får spela på fel sida till exempel. Så att Chris Tanev skulle ju vara perfekt utifrån Torontos behov också.
Ja.
Ungefär samma lön som John Klingberg, som nu är på långtidsskadelistan nästan av säsongen. Så att det skulle kanske gå att klämma in honom rent ekonomiskt också.
Jag tror att det här med vilka som, var de kommer att hamna, det tror jag vi får återkomma till. Alltså, ja. Det kommer att klarna, vi klarar det närmare deadline än nu. Det blir bara spekulationen.
Ja, det blir bara spekulationer. Men, ja,
men den var ju, jag förstår det.
Jag förstår det.
Nämn några backar till.
Ja, det är inte så många spännande med. Alltså Matt Dumba såklart, om Arizona skulle ramla ur racet. Ja. Har utgående kontrakt. Vi har ju Philadelphias positiva överraskningar den här säsongen. Sean Walker och Nick Seeler, som många lag uppges vara intresserade av. Men så länge de liksom hotar dem att toppa Metropolitan Division, så kan man tänka sig att Briero, Keith Jones där kanske, och framförallt inte John Tortorella ville bli av med dem. Utan att de kanske tvärtom skriver nya kontrakt.
Ja. Ja. Mm. Ja, vad gäller forwards då?
Ja, precis. Ja, det är ju Elias Lindholm som är solklar nummer ett av UFAs, så att säga. Som verkligen skulle kunna göra skillnad. Sen är det ju mest lite sån här... Ja, det är klart, det finns några stora namn. Vladimir Tarasenko. Jag menar, Ottawa, det är ju ingen anledning att han liksom stanna kvar där. Han skriver bara ett års kontrakt. Liksom, han kommer säkert hoppas på en trade igen vid deadline. Vi har Anthony Duclair som jag nämnde. Pat Maroon om Minnesota fortsätter att hålla till där botten, så kanske han vill vara en sån här Stanley Cup-finalgaranti någonstans.
Ja. Och en dark horse som Hans Skrubb säger att de har ju inte intresserade av att trade honom, men det kan bli så i alla fall, är Jake Gunsel.
Gunsel, jag tänkte komma in på honom, att han är ju den stora joken här som är otroligt intressant, alltså, att se hur Kyle Dubas ska agera med sitt Pittsburgh Penguins.
Ja.
Det är liksom, de har ju uttalat mål onekligen att gå för Stanley Cup, och att det är speciellt efter Erik Karlsson-traden liksom gå all in på att den här Crosby, Malkin, Letang-kärnan ska få göra en sista push mot ytterligare en inskription i bucklan. Men om de faktiskt ser ut att missa slutspel i mars, ja, då kanske de ska kickstarta en slags mini-rebuild i alla fall, med att få väldigt mycket utbyte för Jekensen.
Ja, han skulle ju vara hetare än Lindholm.
Ja, då skulle han segla upp som nummer ett på listan, om det skulle visa sig att han är tillgänglig. Men samtidigt, jag menar, då, ja, det blir konstigt då, för att nästa säsong, då har de ju kvar Crosby, Malkin och Letang och sådär, och på långa kontrakt. Och Karlsson förstås. Och så utan Jake Gensel, det är inte så att de blir bättre då precis. Och den där kärnan blir ett år äldre. Det är svårt att rebuilda överhuvudtaget nu, även om de tradar Jake Gensel. Så att...
Pittsburgh kommer gå till slutspel, det tror jag. Ja. De är svajiga, matchen är de är alldeles för liksom oengagerade. Framförallt i början, de har haft en jävla förmåga att vara dåliga i början av matcherna. Men när det blir hettat till, då tror jag att det här Crosby är så jävla bra.
Mm.
Han kommer att vrida in dem i slutspelet, och där kommer de att bli farliga.
Kan de vara årets Florida Panthers?
Ja, det är inte omöjligt.
Som precis lyckades knösa in i slutspelet och sen gick hela vägen till final. Jag tror även att Och det kan avgöras lite vid deadline beroende på vilken de får in. Men att New Jersey Devils kan vara årets Florida Panthers. Alltså.
Ja.
Om de använder Dougie Hamilton-utrymmet till en målvakt eller en, alltså till Markström eller kanske Noah Hannifin från Calgary Flames och staga upp lite där. Ja. Då kan de gasa om några konkurrenter på slutet och knösa in i slutspelet. Ja.
Absolut. Ja. Ja, just nu har de ju så mycket skador så det är svårt för dem utan ljus och ja, en massa spelare.
Timo Meier
och Palat.
Ja. Ja, nej, men annars är det kanske inte så. Jag behöver inte rada upp alla UFAs, men det är ju Adam Henrik och det är Tyler Johnson och det är Sean Monahan till exempel.
Ja, honom är det mycket prat om. Och så då, i och med att det börjar viska som det att när de tradade på Jamie Drysdale att Trevor Zegras kan vara i...
Just det pratade vi lite om förra veckan att han, ja. Är, att han inte är någon riktig Pat Verbeek eller Greg Cronin favorit.
Nej, ja, just det.
Och att de försöker skapa en annan kultur där än vad Zegras är ledmotivet för. Så att,
ledmotiv.
Ja, så att... Ja, det vore ju spännande också om det skulle hända, såklart.
Ja.
Ja. Nej, men ni märker, det finns många namn och jag håller med er om att vi kanske... Det kommer ju klarna ju närmare deadline vi kommer, för nu är det så väldigt många lag som inte vet hur de kommer agera.
Nej.
Och då blir det, jag menar, skulle Detroit ramla ur slutspelsracet, vilket jag inte tror, men då är det väldigt många där som jag tror är aktuella för trade också.
Så ja.
Att, och Tampa Bay för den saken.
Ja. När vi kommer lite närmare ska vi också gå igenom topplagen, vad de skulle behöva.
Ja, precis. Så det får bli... ja,
det mer kommer. Spekulationer kommer den närmaste månaden, det kan vi säga.
Precis. Så att, ja, men vi nöjer oss där för den här veckan då. Nu har vi i alla fall gått igenom de troligaste UFA-namnen som blir tradade. Och fått lite hum om det i alla fall.
Ja.
Det blev ett långt avsnitt där.
Ja, det blev det.
Jag går till och med upp i falsett. Nu håller jag på att tappa rösten.
Ja, jag var så såsig i huvudet. Jag är för trött. Jag ber om ursäkt. Men det blir bättre nästa vecka. Då har vi säkert jättemycket spännande att prata om igen.
Ja, det är ju så i den här drama queen till liga som du brukar säga. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända då. Men säkert någonting vi verkligen behöver hugga tänderna i.
Ja. Nej, sätta tänderna
i. Sätta tänderna, du ser det.
Ja. Och kanske en ny coach i LA.
Vem vet. Mm. Ja, men vi stoppar där för det 447 avsnittet så hörs vi igen i det 448.
Ja, det gör vi. Ha det så gott och hej och hej.
Hej, hej.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so much
love. Hallå.
One, two, time, speed, so
much love. Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng.